I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler, och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet, och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet, och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress, så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan, och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång, och så känner man sig stressad. Mm. Vill man inte fortsätta?
Nej, precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 476 av Ångestpodden.
Hej!
Hej!
Och idag har vi liksom, alltså idag tycker jag att vi ska släppa ett så viktigt avsnitt, för att jag har funderat mycket på när man pratar om unga, kriminalitet, gängkriminella och barn liksom i gängmiljö, mm. så använder politiker alltid ordet samverkan.
Ja, verkligen.
Alltså det är ju ett älsklingsord från så politiker och beslutsfattare och sådär.
Mm.
Men så undrar man ju då, men hur går den här samverkan de facto till?
Ja, och jag tror att man kan ha bilden av, alltså med all rätt, att samverkan många gånger inte fungerar.
Mm.
För det finns ju väldigt många dåliga exempel.
Precis.
Men idag har vi faktiskt med ett väldigt gott exempel.
Ja, för idag har vi med oss Sonja som jobbar på socialtjänsten i Skarpnäck och Josefin som jobbar som områdespolis i Globen.
Mm.
Och de jobbar ju då tillsammans i något som de kallar, ja men de säger ju SIG.
Mm.
För det är ju så, alltså, det är ju så ungdomarna också säger liksom. Men det står då för samverkan i sociala insatsgrupper.
Ja, alltså det är ju SIG med S, inte SIG.
Nej, liksom. nej men exakt. Nej. S-I-G är det ju.
Ja.
Och de har ju liksom jobbat tillsammans väldigt framgångsrikt i det här liksom samverkansarbetet.
Mm.
Och det tycker vi också är så viktigt att få lyfta. Vi har ju pratat mycket om gängkriminalitet, det kommer vi fortsätta göra. Men då är det också så viktigt att få se att så här, men vänta, samhället gör saker som funkar.
Mm.
Och nej, men de här energiknipporna.
Ja, men alltså det går ju också upp för en, det gjorde det för mig i alla fall när vi träffade Sonja och Josefin. Ja. Ni kommer höra det, det är liksom, det var liksom fyra energier som möttes som babblade i mun på varandra.
Nej, stundtals. Men vi babblar.
Jag ber om ursäkt för det.
Ja.
Men det säger också så mycket om att alltså, du kan ha hur bra liksom, stöd som helst för att det här programmet kommer funka på det här sättet. Ja. Eller nu ska vi använda oss av de här grejerna för att få folk att inte hamna i gängkriminalitet och liksom, ja, det här kan man liksom plocka ner på alla typer av liksom vårdinsatser egentligen. Men att man någonstans inser att nu, det här är verkligen ingenting som jag har på papper, men min magkänsla säger att minst typ 80% handlar om bemötande och relation. Alltså jag menar, både Sonja och Josefin gick emot så mycket fördomar som jag själv har om liksom poliser och sosskärringar, säger jag nu med citationstecken. Mm. Alltså du vet att man har en bild av hur någon är som jobbar på SOS.
Mm.
Och Sonja var ju raka motsatsen.
Ja, men verkligen, och att de också, alltså jag hade velat möta dem om jag hade hamnat i skit.
Det hade verkligen jag också velat. Och hade jag haft barn som hade hamnat lite på glid, så hade jag velat att det var Josefin som kom hem med dem.
Verkligen.
Och sa ett sanningens ord till mig.
Verkligen. Och att det var Sonja som sedan tog emot mig på socialtjänsten.
Ja, precis.
Nej, men 100%. Men därför ska vi nu rulla intervjun med Sonja och Josefin.
Varsågoda. Hej Sonja och Josefin, och varmt välkomna båda två till Ångestpodden.
Tackar.
Tack så mycket.
Jag sitter här och tänker, har vi någon gång haft så här bra stämning i studion?
Nej, men gud,
vad. Det är varför vi aldrig kan hålla tyst.
Det är underbart.
Ja, vänta bara, det är lite nervositet, snart släpper det.
Ni ska faktiskt börja med att få berätta. Sonja, du kan börja.
Mm.
Vilka är ni? Jag tänker att ni får berätta liksom vad ni jobbar med.
Men ja, jag heter Sonja, jag jobbar på socialtjänsten i Skarpnäck stadsdel. Och jag jobbar ju då som SIG-samordnare med sociala insatsgrupper. Och åldersspannet för målgruppen är någonstans runt 11-12 upp till 29. Och vi jobbar med, ja, men barn och ungdomar och unga vuxna som antingen befinner sig i riskzonen att hamna i kriminalitet eller redan är i kriminalitet och vill hoppa av eller liksom vill ha hjälp med att hitta ett annat sätt att leva helt enkelt.
Mm. Och vem är jag då? Josefin heter jag och jag jobbar som polis, eller områdespolis kan man väl säga, i lokalpolisområdet Globen. Mm. Där Skarpnäck stadsdel ingår. Jag är gruppchef för den gruppen, och ska vi säga, dels vår inriktning så är det ju ungdomsfokus som gäller, och speciellt ungdomar som kanske hamnar lite snett i samhället eller behöver extra stöd. Och där kommer våran samverkan ihop med där jag och Sonja ofta träffas och träffar andra ungdomar kring.
Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Framförallt så tänker jag väl att det är någonting väldigt mänskligt. Jag tänker väl att det är någonting nog alla har eller haft någon gång i livet. Ja, jag har jobbat med det här specifikt med SIG i 10 år. Och jag tänker väl att nog alla mina klienter, vare sig ålder, har eller har haft ångest. Sen finns det ju väldigt många nivåer av det och lager på det. Och när det blir så pass akut och att ångesten blir så pass stark att det leder till ett destruktivt livsstil, liksom, det är då man behöver verkligen hjälp för det. Men jag tänker, ja, det är någonting väldigt mänskligt, jag tror, att som alla vi någon gång går igenom.
Ja, och jag kan bara hålla med dig, Sonja. Nej, men det är från lite till stort, liksom. För ja. En annan är ångest, kanske en baggis jämfört med vad alla andra kallar för ångest. Men ofta de vi möter av, skulle jag säga, liksom, försöker ofta beskriva någon form av ångest. Att det kanske är det som gör att man har hamnat där man är, eller att man mår så pass dåligt som man gör. Och det kanske också för oss, man också vågar berätta om den. Alltså vad den gör med en, eller får den att göra med sig själv, eller hur man tänker. För att det är ganska tryggt, tror jag, ibland att våga öppna sig för oss.
Jo, men
jämfört
verkligen.
Med andra. Liksom.
Ja, just det.
Alltså i familjerna och sådana saker. Så jag tror det är ganska vanligt att man...
Ja, ja, vi pratar ju väldigt mycket om det. För jag tänker också så att det är så stor skillnad på hur man hanterar ångesten.
Ja.
Från person till person. Jag menar, de som har mer utmaningar, och för de blir ju ångest ofta mycket, mycket svårare att hantera.
Men som sagt, jag tror att det är ju som sagt mänskligt. Alla har det på vissa sätt.
Mm.
Så ibland får man nog tänka på sig själv. Att, vad säger jag att jag har ångest för egentligen? Fan, skärp dig. Det här kan jag hantera. Det är bara larvigt att kalla det så egentligen. Medan vissa har det jättejobbigt och jättesvårt liksom, att hantera.
Ja, men idag vill vi liksom fokusera på, ja, men dels ert samverkansarbete, SIG. Vad står det för?
Sociala insatsgrupper.
Just det.
Mm.
Och vi tänkte så, alltså idag alla läser hela tiden om gängkriminalitet, man läser om att det är unga som dras in. Mm. Hur skulle ni beskriva läget idag? Hur ser det ut för unga i de här kriminella miljöerna?
Mm. Jag skulle säga att de har det skittufft idag, våra unga, och jag skulle säga barn. Det är ju där vi har hamnat.
Mm. Det tycker jag är så viktigt att poängtera. Det handlar liksom inte om de här unga vuxna längre, utan det är barn.
Det är barn, och man liksom hänsynslöst utnyttjar våra barn, särskilt de här nätverkskriminella. Och att man väljer barn liksom avsiktligt för att dels är de lätta att manipulera eller hota, eller liksom få dem att känna sig sedda och få grejer. Och så kostar de inte så mycket. Alltså det är en grej, och man gör det ju bara för, det jag tycker är hänslöst i det, att man gör det för att rädda sig själv.
Mm.
För att då är de så pass unga att de kan inte liksom bli lagförda, de får ingen straff så att säga. Det är därför man lägger det på dem. Därför tror jag det är tufft bland våra unga. Och sen också skillnaden, skulle jag säga, att det har blivit så normaliserat på något sätt. Våra barn idag, de matas med sociala medier på olika sätt. De har telefoner tillgängliga 24/7. Att liksom själv, bara samhället i sig matar våra barn med det här, att det är okej att vara egentligen kriminell.
Och det är så mycket kriminalitet och affärer som görs upp på mobilen, alltså via telefonen, på sitt kanske pojkrum eller flickrum, när föräldrarna ingen aning. Ungen är hemma, då är det lugnt. Allting, han eller hon är säker, men... Och sen så försiggår liksom affärer där.
Ja, eller att man blir rekryterad. Det brukar jag säga, du kanske inte blir rekryterad ute. Du kan ligga i ditt pojkrum eller flickrum och bli rekryterad via en chatt.
Så ja, för skulle ni säga att rekryteringen ofta ser ut idag? För alltså, om man ändå har kollar man rent så på populärkulturen, så har man ändå sett nu liksom hur rekryteringen kan gå till. Liksom att de kommer till skolgården, men hur är liksom det vanligaste sättet idag?
Rekrytering sker ju där barnen är. Så enkelt är det. Där de är, där finns de som vill rekrytera. Och det kan ju vara allt från gården där du bor, på gatan, tunnelbanorna eller vid liksom, fritidsaktivitetsställen när man är, fritidsgårdar, you name it. Liksom. Men det man kan säga, rekrytering kan väl ske på, skulle jag säga, kanske två olika sätt. Att antingen är det att man lockas till, att man blir en vän med dem, och man kanske får jag köper en keps till dig om du gör det här, eller du får en pizza, jag skjutsar dig, du blir lite sedd liksom, och får grejer. Funkar inte det med ungdomen, då kan man istället kanske hota dem, till exempel att man lägger dem, kan du lägga det här narkotikan någonstans åt mig, och sen är man så fräck att man själva går och hämtar narkotikan. Så att och sen nästa gång man träffar ungdomen så ber man dem gå och hämta den, det de har gömt, och då är det ju borta.
Så blir man skyldig.
Då blir du skyldig, förstår du? Så, att ibland, alltså, så hemskt är det, att då har du ingen val, att då tvingas du in det, så funkar det inte på ena sättet, då kanske man testar på det andra. Men det som är så läskigt nu, det är ju att barnen står i kö. Att du behöver inte bli, liksom, bli rekryterad, utan eller få frågan, att du själv frågar. Du säger så här, snälla, finns det ingenting jag kan få göra? Jag vill vara en del av det här. Det är det med att när de ser i sociala medier, då glorifieras den här kriminella livsstilen. Då vill man vara en del av det. Och det som är att när du är barn, då fattar du ju inte. Alltså det är ju kul ända kanske fram tills du har fått det här uppdraget som du ska göra. Mm. Du har varit ganska, du känner dig sedd, det är häftigt, spänning. Du vet så här, som alla ungdomar är. Såklart så ska man få vara. Men sen när du ska dra ur, då kan du inte, för då blir de så hemska att de hotar med familjen, man ska döda den, man ska plocka den, man ska, alltså du kan inte dra dig ur när du väl liksom förstår att oj, det kanske inte var så bra, jag vill inte göra den här saken. Då går det inte. Och det är ju så, du är ju liksom, du har ju inget konsekvenstänk när du är ett barn.
Nej, såklart, och det vet de ju också.
Ja, så att det, jag tycker att det är jätteviktigt att man lyfter det här, att det är inte de här vi kanske förut trodde. Kanske de som hade det så här socioekonomiskt lite svårt.
Nej, jag vill säga att det är ganska liksom vanliga, om jag får uttrycka mig slarvigt, svenssonfamiljer som har skattebetalande föräldrar, inga missbruk. Ja, men liksom vanliga familjer som jobbar och försöker göra sitt bästa, men ändå. Så att det inte längre liksom att det är missbrukande föräldrar eller frånvarande föräldrar.
Eller att man gör bara för att man måste ha pengar till familjen, utan det här är bara ren.
Precis.
Det säger ju föräldrarna, vi pratar ofta med dem, att de har ju allt de här barnen. Alltså de har ju skyddsfaktorerna som ni pratar om, socialtjänsten. Men alltså närvarande föräldrar då, man har pengar och råd, man får sin liksom månadspeng. Ändå väljer man det här. Det är väl det som är skillnaden. Det är ju där du och jag liksom får kanske kliva in mera idag och beskriva oron som blir.
Och det krävs ju mycket mer av föräldrarna numera. Att det räcker inte bara att du är närvarande eller att du inte missbrukar. Eller att du måste fan med vara påkopplad. Du måste liksom vara närvarande, påkopplad och finnas där. Och,
Men så när du jobbar ju på socialtjänsten. Mm. Alltså hur kan du beskriva, liksom, hur ser en dag ut för dig?
Alltså en av de roligaste grejerna med det här jobbet är ju att det ser så olika ut, verkligen. För beroende på unga eller unga vuxna man har, så är det ju också, det styr ju också vilken, vad uppdraget är. Vi får ju uppdrag då från socialsekreterare, beroende på ålder så är det antingen barn och ungdom eller vuxenenheten. Och det kan vara att vi följer med på rättegång och finns där som stöd. Men det börjar ju, alltså det börjar oftast med att man behöver skapa relation till familjen eller ungdomen. Det kan också vara familjebehandling, det kan vara enskilda samtal beroende på problematiken. Men det är för det mesta samtal, och sen är det ju såklart samverkan. En av de viktigaste i det här jobbet i samverkan med polisen, med skolor, med arbetsmarknaden. Så att återigen, beroende på ålder, så är det ju att ett uppdrag kan se ut att man ska hjälpa en individ in till behandling eller psykiatrin, stötta, motivera och hjälpa till att hitta ett jobb. Det är verkligen högt och lågt.
Men jag vet inte om jag varit med att ni får knacka på och hämta ungarna och ska till skolan. Liksom den biten, precis. Ibland får de bara till skolan en sån grej.
Det kan ju vara en sån relationsskapande grej också. Att många säger, men jag vill inte sitta i samtal, eller jag vill inte hålla på och sitta där soskärring.
Det där hundpromenaderna.
Får man liksom vara
kreativ.
Precis. Nej, men vi har ju någon gång fått låna någons hund. Jag tror det var Pontus farsas hund. För det var en unge som gillade hundar. Så att då tror jag att, nu minns jag inte vem det var, om det var Martin, men i alla fall det var att lånade och gick på hundpromenader för just att få fånga liksom den här pojken.
Det är ju otroligt,
jag tänker så här, relation är ju, det är ju fan med hälften av jobbet. Har du fått relation med, vare sig om det är föräldrar, unga vuxna eller barn eller ungdomar, så är, då har du verkligen då är du inne.
Ja, men det är där ni har er styrka. Det är där de är så fantastiska. Mm. För man ser hur liksom förändrar var, liksom. Och jag tror också det är en vinning för oss. Så ni får reda på mycket om liksom, själva individen i sig.
Ja,
och där precis. Kan ju vi också hacka in. Liksom. Ja, vet man då så här, ja just det. Ja. Han gillar hundar. Ja. Ja, men då, alltså, det är också så här, men tjena, jag hörde vart du tog åt med den hunden. Ja. Och jag har också en hund. Och sen var man inne där även som
då skapas polis. Då
liksom, får en relation där. Så det är så viktigt för hela... Liksom, de förstår. Nej, men, att vi pratar tillsammans. Vi pratar och vi kan prata med individen
ja,
i sig.
Ja, men du vet alla tjejer som vi ofta har som blir ju, de har ju på något sätt lite lättare att i alla fall jag har lite lättare att banda med dem. Och alla, de är så här, men vi vill gå och fika istället. Mm. Och med grabbarna har det varit tidigare att så här, nej, men vi åker bil någonstans och om det är någonstans långt att prata, då har vi liksom, om man tänker så här, terapeutiskt samtal i bilen är ju typ en av de bästa grejerna man kan ha.
Ja.
För då behöver man inte sitta mitt emot varandra. Nej. Som om det är ett förhör. Det händer saker och ting händer. Det kan vara lite musik. Och det kan, alltså så här, behandling för ungdomar behöver ju inte se ut liksom som ja, man tänker att ett terapeutiskt samtal går. Nej, till sådär, att man sitter och...
i ett stelt rum.
Precis, i ett sosrum och tittar på varandra. Men så att det är... Ja. Men,
och det varierar mycket, förstår man ju.
Ja men verkligen, det gör det. Det är verkligen svårt att beskriva hur en typisk dag ser ut. Men vi har ju haft, alltså, jag tänker så här, våra bästa möten när vi har haft, de har ju varit när vi har varit tillsammans och träffats då med familjen. För då behövs det oftast just det här piska morot. Mm. Att... Du, sist vi hade det, då var
ju... Vad är jag, tror ni?
Japp. Så ska jag vara sådär skön och be, ja, men vi är här för att hjälpa er, inte bestraffa er.
Och sen kommer du jag här. Gör de inte rätt, kommer vi bestraffa er. Men inte nu.
Nej,
jag, men
det
är ju både och. Jag är nog mer hård för att jag förklarar liksom och rakt det hur det ser ut. Så här är det. Och vi är skiträdda att ditt barn ska liksom ta skada av det här. Mm. Kan till och med skjuta. Eller det var den som skjuter själv. Det är oftast det, jag kan säga så klart liksom, visa så här ser det verkligen
ser
ut i närheten
också.
Och jag ljuger inte det jag säger. Men då också skickar jag över vidare så här att ta den här hjälpen, för de är toppen liksom. Och ni kommer liksom inte förlora någonting på att ta den här hjälpen. Och är jag fel ute, fine, hellre att jag är fel ute, att min oro inte liksom stämde. Men då har de ändå fått träffa liksom Sonja som en skön människa några stunder. Det kan man ju inte säga liksom, att det är en dålig
grej. Hur fan ska man kunna säga nej?
Det hade jag, Sonja, det hade jag velat göra. Alltså, jag känner varför
jag försöker att vara still.
Ja, men så har vi också haft, eller hur, så här, vissa familjer som kanske är så här, vi har inga problem. Man skäms lite med socialtjänsten och då har vi liksom ändå kunnat, hade inte kanske vi suttit tillsammans, så hade vi aldrig fått den här familjen till att tacka ja. Nej. För du kan ju inte tvinga dem till det alla gånger. Om det inte
och då
någon...
kan de ju också säga, nej men vi är inte oroliga, det är helt okej, det är liksom ingen fara. Ja, de busar lite och sådär, fast då kan ju du gå in och, fast vet ni vad, det är så här det ser ut. Och det här, och, för att jag tror att de uppskattar det också när föräldrarna, de vill ha liksom hardcore fakta.
Ja.
För annars är de så här, nej, man skyddar ju sig. Vi pratade om innan vi kom hit just det här med att fan, som förälder så skyddar man ju ändå sitt barn, kanske inte med dålig intuition att man ska så här, ingen ska få veta att mitt barn är kriminellt, utan ofta också så här, nej men jag vill inte tro att mitt barn håller på med det här.
Mm. Ja, men vi sa ju det så här, alla, vi får ofta frågan om att tycker du att föräldrar är naiva, att man inte ser, men då, vi säger det så här, jag tror inte de är inte naiva med flit, utan jag tror inte man har förmågan att förstå eller ha kunskapen är vad du egentligen ser. Men när de pratar med mig och Sonja så är det liksom självklart. När det här mönstret eller de springer ut. Men, för man har faktiskt kanske en superbra relation med sitt barn. Och då tycker man att då borde jag förstå. Jag borde ju faktiskt se det. För vi har en jättebra relation.
Och
vi
pratar om mycket om annat.
Så man ser inte det här runt om. Så jag tycker att man inte ska säga att man är naiv. Men man kanske har oförmågan till det. Då behöver man bara ha hjälp att öppna ögonen till att vi också kan förklara. Vad är det du egentligen... Det du beskriver, vad är det du beskriver egentligen? Det, jag tror att det är det bästa vi kan ge som föräldrarna, liksom, ögonöppnare.
Verkligen. Ja.
Men Josefin, jag tänker, alltså, du möter ju samma ungdomar då som Sonja, men på en annan arena kan man väl säga.
Ja.
Hur kan en dag se ut för dig liksom, i det polisiära arbetet?
För våran del, vi är ju områdspoliser, så vårt syfte liksom, eller grunduppdrag, det är att vi vill vara ute i våra områden och lära känna dem och lära känna ungdomar och, eller alla skulle jag säga, invånarna där, men främst ungdomarna. Och när de är en SIG-ungdom till exempel, så har ju, får de en kontaktpolis, och det är oftast där vi kliver in också. Så att då är vi ju med på vissa möten, nästan alltid uppstartsmöten, om det är kriminalitet det handlar om skulle jag säga, och stöttar den. Och det är det vi kan se då vinningen på, att jag kan ju komma ut och jobba genom området på kvällen när inte Sonja är där. Precis. Eller har de begått något brott, då vet de också att de kan inte lura Sonja.
Nej.
För de vet när de skriver, när de går med i det här, så vet de om att
de skriver på samtycke.
Ja, sekretessen kommer att brytas mellan oss. Så att de kollas upp varannan vecka, kollar alla de som är SIG ungdomar eller inskrivna för SIG. Om de har kommit in något nytt, några nya brott eller någonting. Så jag tror också det är syftet. Så att, fan, jag vill inte göra något dumt, för att komma Sonja får reda på det. Eller så kan de säga till dig ibland väl, Sonja. Alltså, fan, Josefin kommer berätta att jag har gjort det här.
Bara så att du vet, så kommer hon säga det här.
Ja, så att de vet att det är sån transparens emellan. Eller så kan Sonja säga att den här har inte hört av sig på länge. Liksom, har inte kommit på
fånga
mötena.
Upp, precis.
Då kan jag försöka pusha dit dem liksom, att... nu har du inte, Sonja säger att du inte varit där, liksom, kom igen nu, om jag träffar dem ute, så då kan man ändå visa att vi är ett stöd hela vägen.
Ja. Men det blir liksom cirkeln sluter sig på något sätt. Ja. Att man finns med och som en förlängd arm till varandra.
För visst är det så att om man inte är med då i SIG till exempel, då har ju ni sekretess mellan varandra. Så ni får inte dela information mellan polisen och socialtjänsten.
Jo, jag delar. Jag får.
Jag får inte.
Jag är polis, jag får. Jag ska dela.
Hon delar. Skallkrav.
Nej, men minst om alltså, inte är vem som helst. Men alltså, har jag en oro, så ska jag meddela socialtjänsten. Det är liksom något jag inte gör. Men ni får ju dela om det är någon form av kriminalitet.
Och just också så här, är det ett barn som far illa, just när det gäller barn, är det ett barn som far illa, så finns det ju, det finns ju kryphål så. Men det är, vi har en hårdare sekretess, det har vi.
Men vi får dela emellan. Men det är den som bryts liksom alltihop när de har SIG.
Då skriver de på samtycke. Ja. Unga vuxna skriver på, och sen så är det föräldrar om det är för... minderåriga.
Men jag kan också tänka, för mig är det också, när jag är ute och jobbar, det är också en fördel liksom i, som vi ser, den här relationsskapande delen, att är man då kontaktpolis till den här, man har möten med, man har också oftast telefonnummer, liksom får jag alltid av föräldrarna, så jag tar gärna ditt telefonnummer, och är det något så kan jag ringa till din, om, det här, om jag ser ditt barn ute på gatan till exempel. Precis. Eller om det inte ska vara. Man får också liksom en relation till föräldrarna. Mycket lättare att jobba. Så hamnar lite tokigheter, då kan jag ringa till mamman eller föräldrarna. Eller
jag har ju
pappan.
Ofta föräldrar som vill ha möten. För det, jag känner igen det här. Föräldrarna ringer ofta. Men nu har det kommit in en orosanmälan från skolan eller någonstans, att mitt barn har varit här och setts med några äldre kriminella. Eller you name it, vad det nu kan vara. Och det är så här, men kan vi inte ses tillsammans med Josefin? Så kan vi, för de vill gärna höra det där hardcore fakta. Så här, vad är det som har hänt?
Det är ju så, föräldrar, alltså, det går ju inte att ha koll på sitt barn 24-7, det fattar jag. Och det är klart som fasiken, vi ska hjälpa till där vi kan. Om vi ser barn och oro ute någonstans, så klart vi ska hjälpa till och dela den. Men jag tror också att jag får en annan relation till dem som vi jobbar med då. Ja, men det är att flera gånger, vet, även om man kanske hamnar... Det är ju inte så att man ser mellan fingrarna om de begår något brott eller något. Det är klart att vi liksom agerar som poliser som man ska i det läget. Men sen, det är väl efterskedet sen man tar hand om det. Men vet någon vi hade där som vi också hamnade i fight med eller började brottas med och så här. Så vart jag skitförbannad efteråt och bara, fan, jag trodde vi hade en relation du och jag. Liksom, hade vi kämpat ett tag tillsammans? Och då säger han själv, så, men det är ju det vi har. Ja. För jag kunde ha gjort liksom... mycket värre. Så att, jag förstår att jag tror ändå man får en viss relation med dem, och man får liksom...
Jag tror allt det där också, det måste... gör en skillnad längre fram
på sikt. Och de måste kanske agera på ett sätt, för att också man har gänget runt sig, kanske försöka slita sig och så.
Men i då SIG, är det några mer som är med i det här samverkansarbetet, eller liksom, hur går det till? Vilka är
det? Det är främst socialtjänsten och polisen. Men sen det finns liksom inga gränser, för om man tänker så här, när man gör upp när man samordnar liksom den här planeringen kring en individ, så kan det ju vara för en ung vuxen, då kan det ju vara att det är frivården, alltså kriminalvården, för ja, de har en påföljd, ofta jobbtorget, arbetsförmedlingen, ofta psykiatrin, även om det finns ett stort frågetecken kring dem med tider och väntetider och sådär. Men ja.
Det är ett annat program.
Precis, ja. Nu försöker jag hålla med här. Men så att det kan vara väldigt många. Men då samverkar man med alla de här aktörerna för att underlätta för individen. Då följer man med på de här mötena, man tänker liksom uppföljningar och ser och motiverar personen till att fullfölja allas planering. Så att man liksom försöker underlätta lätta livet för dem. För ofta sen när de muckar, ja, men då ligger de liksom på minuskontot. Ja. De har ingen lägg, de har ingen koll på vad som behövs. De har inget tak över huvudet. Så att allt det där ska ju på plats liksom innan de kommer ut. Och sen så ska ju de själva motiveras, för att det där är motivation är en färskvara. Så.
Men Josefin, säger att ni då från polisen kommer i kontakt med någon som vill lämna kriminaliteten. Hur går ni tillväga då?
Ja, vi har ju i alla fall i Globen där jag jobbar, så har vi en som är avhopparsamordnare. Så att då försöker vi knyta an kontakten, att hon tar kontakt med dem. Och det skulle jag säga att man jobbar med dagligdags, om man har någon som är inne i de här kriminella nätverken. Man försöker hela tiden motivera till avhopp. Du kanske inte vill det nu, men kanske imorgon. Så man hela tiden kanske, så jag kanske tänker att jag blir den som kanske får dem att ta första steget in liksom. Men jag skickar vidare till dem som jobbar med det liksom dagligdags och kan alla vägar in. Och är det så att man vill lämna, så finns det hjälp att få idag. Väljer du att hoppa av det här, så har vi resurser. Vi satsar jättemycket på det, för att alla behöver olika stöd och hjälp. Därför har man liksom en person som kan hantera det här och hur man ska lägga ut. Och det är ju tillsammans med socialtjänsten också, skulle jag säga. Man går ju hand i hand.
Ja. Och det är ju, jag skulle säga att nu på senare tid är det ju att det är mycket vanligare. Och man tänker så här, det kan jag också få, sist vi hade, då var det ju en ung vuxen då som redan var hos oss, men som blev avhopp för att hotbilden eskalerade under pågående uppdrag. Alltså är liksom så kontakt då. Och det är det som är så bra, för då kan man få ett paket av insatser. Så att det är mycket intensivare, det är, jag skulle säga, bättre, för du får lite allting samtidigt i ett och samma paket. För du måste mer akut byta din vardag, så plats och allting. Umgänge, allt liksom måste.
Ja, men det är ju att börja om liksom.
Ja, verkligen.
Ja, men också svårigheterna idag har vi kanske också sett, eftersom kriminalitets, vad säger, insprånget börjar mycket tidigare i livet. Så att om du börjar mycket yngre in i din kriminella bana, så tröttnar du ju mycket tidigare idag än vad du kanske gjorde förr i tiden. Alltså började senare.
Och dödshoten eskalerar ju, så de kommer ju också tidigare.
De kommer tidigare. Så jag tänker, förr kanske det varit det här, om man nu generellt säger den här snubben som är kriminell, lite nätskriminell. Men sen när du kanske kommer runt 24, du kanske träffar en tjej som tar med liksom intresset. Du orkar inte med den här telefonen som ringer 24-7. Det kanske är mycket lättare att vilja hoppa av då och skapa ett nytt liv. Men nu kanske du redan börjar när du är 13-14. Och sen när du börjar bli 17. Alltså du är där, jag orkar inte längre mer. För du har liksom varit så intensivt i de här många åren. Men det blir också en svårighet. För då är du inte, alltså du är under 18. Du är inte myndig och du har familj. Så att det är väl det som man har sett nu också. Att faktiskt så erbjuder man ju avhopp. Alltså det gjorde man inte förr. Men nu under 18. Men det är också på olika sätt. Men då har du ju familjer. Då måste man liksom ta med familjerna på och säga, hur ska man tänka här? Eller måste bara barnet flytta?
Ja, det är skolgång.
Kan man stötta,
det är massa
hela
plikter.
Familjen att flytta någonstans?
Ja, för hur funkar det då? Alltså, kan man förflytta liksom en mindreårig ensam individ? Eller måste hela familjen liksom?
Man kan ju placera, det kan man göra. Och det är ju barn och ungdom som tillsammans med polisen då ett jobb i vad som passar bäst och vart i landet. Det är ju polisens expertis, är ju så här, vart finns hoten? Är det lokalt eller är det liksom över södra, norra Sverige? Så att det, hur lång tid, alltså så här, vilken typ av planering, vad har personen för utmaningar? Så att det är massa aspekter som måste in, och sen så är det ju såklart mer komplext när det är under, när de inte är myndiga.
Nej, jag ska säga, många föräldrar som också har möjligheten kanske också väljer att flytta. Man väljer att lämna området i sig. För det är också, kanske blir så, alltså tar vi en kanske ett stort beslag till exempel från en ungdom, så det är jättemycket pengar. Då får de ett hot på sig, kanske man riktar mot hela familjen, och då kanske man där och då flyttar tillfälligt.
Precis.
Men det är ju inte min expertis, alltså. Men det är de som är, när man gör en hot- och riskbedömning, finns det någon risk att de här ska utsättas? Så många gånger har det faktiskt skett, som vi har sett nu i de här grova våldsbrotten som har varit nu i närtid, att man nyttjar de här småbarnen. Sen grips de på något sätt, men då blir det kanske en hotbild då sen mot familjerna. Eller att man vill hoppa av och man säger nej, jag vill inte. Och så nystas det upp. Då kanske hela familjerna måste flytta, som man aldrig har tänkt. Liksom. Det är det som är, vi har nog inte riktigt varit beredda på att det har blivit så stort. Men det är svårt när det är barn. Men jag tror också, som du säger, att många försöker hitta kanske egna alternativ annars. Att
ha någon
släkting där eller kanske under en viss period.
Mormor eller morfar uppe i landet.
Ja,
sådär,
man tänker att det ska lägga sig.
Och jag tänker också att en nätverksplacering hos någon släkting är bättre än att placeras på något HVB eller något liknande.
Men möten är många som inte vill lämna kriminaliteten.
Ja.
Ja, det skulle jag säga. Och jag tror också, om du säger det där med motivation, det är nog en färskvara.
Ja.
Jag tror också att det handlar om många gånger att du är rädd.
Dag till dag.
Alltså, ja, precis. Man vill kanske ändå, men man säger att
när du
man
känner så här, shit, det var inget kul, att man blir rädd.
Ja. Precis.
Och sen kanske när man har tröttnat. Det är på hur långt gången är. Det är det jag säger. Ju tidigare vi hittar dem.
Verkligen.
När de liksom bara har tassat där, tror jag mycket lättare att få bort dem.
När de har skapat sig den här identiteten.
Då tror jag att det är svårt.
När det är vänner runt omkring, och när liksom i den här åldern där vänner är i princip viktigare än dina föräldrar. Så tror jag att det är väldigt svårt. Jag har många ungdomar som på något sätt kanske måste, på grund av att samhället, de är polisen, det är domar, det är föräldrar, socialtjänsten, liksom alla kämpar för, men där jag skulle nog säga att kanske individen innerst inne inte riktigt vill eller är redo.
Nej, men rätta mig, du vet väl bättre, jag höll på att säga Sonja, men vi har ju haft dem ibland, alltså flyttas du bort från till exempel Stockholm, du blir ju väldigt ensam, att de kanske är motiverade första tiden, men när det har gått ett tag så är du väldigt ensam. Och då lockar kompisarna tillbaka, då är det kanske liksom värt det att flytta hem tillbaka, för du har ju dina vänner, du har ju inget annat. Och, liksom...
och det är så viktigt det där med att tillhöra, med tillhörigheten i den här åldern. Man är så skör för alla frestelser och liksom grupptryck. Och så att jag tror att det är en otroligt svår ålder att hamna i det här.
Men hur ser då avvägningen ut? Alltså för vilka som får vara med i liksom SIG? Alltså, hur ser den avvägningen ut? Kan ni jobba med hur många individer som helst? Eller hur väljer man det?
Ja, precis. Vi kan väl inte jobba med hur många som helst, men jag skulle inte säga att vi har liksom en kö. Men det sker ju via mottagningsenheten på socialtjänsten. Så att det är socialsekreterare som gör den bedömningen, och sen såklart vi samverkar ju, så att det är vi alla tillsammans med polisen. Där det finns, antingen så finns det misstanke om det har kommit in en orosanmälan från polisen eller så från skolan. Det finns någon misstanke om något brott. Eller att personen är dömd. Man kan ansöka själv om SIG om man liksom hört. Många unga vuxna kommer in den vägen. Man har hört att någon kompis har fått hjälp eller något liknande. Jag skulle säga att efter en skjutning så knackas det på. Då är ju alla motiverade, unga vuxna, då rings det. Sen efter några månader när det har lagt sig så är de borta. Tyvärr. Men några stannar ju såklart. Men jag skulle ändå säga att när man har skapat en relation så finns det där telefonnumret kvar. Och vi har ju haft ändå lyxen i Skarpnäck att vi alla har jobbat där väldigt länge. Så att ibland kan det ju ringas i telefonen och det är någon som man har haft kontakt med för 5 år sedan och säger, men nu är jag motiverad, nu vill jag ha hjälp. Kanske börja med att jag vill ha ett jobb och sen inser man, men jag behöver nog kanske lite det här innan jag kan fixa ett jobb. Men då hjälper man till där personen är.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja. Men på tal om att ni ändå är många som har jobbat på samma ställe väldigt länge, så har man också pratat mycket om just socialtjänsten och att många har larmat från socialtjänsten och att socialsekreterare säger liksom att vi står i någon slags frontlinje för de här tungt kriminella och vi förväntas kunna hantera dem, och att det är väldigt hög personalomsättning just inom socialtjänsten på många håll i landet. Vad tänker ni kring det?
Jag tänker att utredningsenheten då, jag sitter på öppenvården med liksom behandlande arbete, och på utredningsenheten där socialsekreterare sitter, som ju som du säger sitter i någon form av frontlinjen som behöver ta emot det här och utreda. Även om man tänker sig att det är inte en ny målgrupp, fast om man tänker att man har liksom gått ut och på, socialtjänsten har väl jobbat mest med psykiatri, missbruk. Det, kriminalitet är väl ändå relativt ny målgrupp om man tänker så här, enbart kriminalitet och på den här nivån. Så att jag tror att det är en väldig utmaning i utredningsfasen.
Ja, men det pratar väl vi mycket med liksom, du och jag eller er grupp och vi det här också med säkerheten. När vi sa liksom, tänk nu vad det är, liksom, när vi vet att om det är någon som kommer till er, just särskilt efter de här skjutningarna, att vart har ni mötena? Precis. Alltså för er egen säkerhet också. Alltså, man vet ju inte, det här man pratar om att de ni möter så kommer de med skyddsväst.
Alltså, nej, man måste ju tänka ni, om.
Då skulle inte de ha träffat någon med en skyddsväst, för den förväntas ju faktiskt på att bli påskjuten på något sätt, för annars skulle du aldrig gå runt i skyddsväst. Nej. Man måste liksom tänka om lite, och hur gör vi, eller ska vi verkligen träffas? Eller ska vi vara på allmän plats, eller får de komma upp till er? Lite sådana saker man måste tänka om.
Ja, vi gör ju
lite
sådana bedömningar liksom typ varje vecka. Där vi säger, okej, har vi några riskmöten? Har vi några riskpersoner? Är det någon, om ni medier, liksom, är det någon som har hotbild? Är det någon som liksom har eskalerat i någon konflikt? Så sånt här arbete måste man liksom hålla på med hela tiden. Och även om man inte tänker så att det är en ny målgrupp, så är det fortfarande rätt nytt, tror jag, för utredningen att sitta med den här typen av kriminalitet, och alltså så här grov kriminalitet.
Så grovt, det är väl för alla, tänker jag. Ja, hela samhället är väl liksom lite tagna på sängen. Liksom, vad händer? Det är som krig i Sverige. Ja. Man börjar skjuta och man smäller.
Ja, men placeringarna också. Jag tänker så här, om man behöver placera ungdomar eller unga vuxna. Alltså, hur många familjer vi tar emot ungdomar som har en grov hotbild på sig, som har liksom pris på sitt huvud. Alltså, de aspekterna, vi vet ju hur viktigt det är att också att barn och ungdomar hamnar på bra placeringar.
Så det, alltså det, och vart i Sverige de hamnar, annars
de kan inte vara överallt.
Nej, vi måste också ha koll så här, men vi kan ju inte ha en stadsdel lägger den från andra sidan där, så kommer man med sin egen. Precis. Och så är det rivaler. Då kan det hända saker, så det har vi också försökt hitta nya vägar på så här. Vad tror ni, kan vi placera den här här uppe, vet ni om det finns någon där uppe eller någon de inte går ihop med, så vi har fått försöka hitta liksom andra delar också.
Ja, jag tänker så här, vi samverkar mycket med Jobbtorget. Ett tag hade Jobbtorget problem med att unga vuxna kom dit med skyddsväst. Och vi sa, men hur gör vi? För de har ju inte direkt någon samverkan med polisen. Mm. Och hur gör vi då? Nu är de här frivilligt och vill ha jobb.
Mm.
Men vart ska vi placera dem? Vilka jobb då? Tänk om det blir en skjutning på den arbetsplatsen. Så jag tror helt enkelt att samhället, ingen av oss hänger med.
Nej,
egentligen.
Nej, precis. Det har gått så himla fort. Alltså, ja, så här, kriminella nätverk har man ju alltid vetat att det har funnits. Ja. Men någonstans har man sett framför sig att så, ja, det är något MC-gäng som kör runt med skinnväst.
Ja, och liksom. De rör liksom typ inga förutom
Nej,
varandra
de är bara
på något
på varandra,
fält.
Men nu har det blivit så sjukt hänsynslöst. Ja, så verkligen. Snabbt.
Verkligen.
Alltså, hur tror ni att liksom, hur har det kunnat eskalera så snabbt?
Eller så har vi bara inte hängt med. Det har nog skett mycket i bakgrunden. Vi har nog inte förstått riktigt det här. För de är ju verkligen hierarkiska eller har olika led, liksom, hur de bygger upp sina nätverk. Mm. Så jag tycker man ser skillnad. Därför brukar jag alltid säga att det är nätverkskriminella och sen har vi gängkriminella. Mm. Det är liksom egentligen lite olika saker. Men för de är ju ett nätverk. Och där man har de yngsta längst ner som ska utföra sitt. Och sen har man nästa led som går till man har det leder upp till toppen. Så det är verkligen ett nätverk man har att jobba med.
Ja, och de rör sig också. Alltså man tänker så här, gängkriminella, det är liksom det är gäng som har hängt ihop, tänker man. Men så här, nätverkskriminella, det kan ju vara ena dagen kan du tillhöra det här nätverket. Och andra dagen så är du någon slags rival och hoppat över till någon annan. Och sen så ska ni...
Ja, för det alltså, ser vi ju jätteskillnad. Ja. Förr var det så här... Här är mitt område, här är jag uppvuxen
precis.
Och då
jag
håller vi det här,
här
är jag trygg.
Ja.
Fast det har vi ju inte
jag
på samma sätt,
runt
liksom, utan man är i ett, eller så blir man så, nu stöttar vi de här två nätverken varandra, nu är vi allierade, då hjälps man åt. Så förut var man kanske mer rivaler, så att det är inte på samma sätt.
Nej.
Men jag vet, så länge jag har jobbat har man ändå haft liksom, de här områdes nätverkskriminella gängen, ska jag säga.
Mm.
Men jag tror att det lever mer... Jag tror också det här att det blir så hårt. Ja, men det här med våldet, att man verkligen tagit till det här hänsynslösa, att man i stort sett människoliv inte har något värde egentligen. Alltså det är så lätt att kunna skjuta någon eller att smälla någon dörr och någonstans så hänt i samhället. Jag vet inte varför. Jag tror det är det som är skillnaden. Det är därför vi ser det också.
Mm.
Och jag vet inte, bara ren hypotes, det är kanske också vårt eget knarkande, höll jag på att säga. Alla som knarkar liksom ändå finansierar ju de här nätverkskriminella. För det är där de får pengarna. Mm. Så ena dagen kan du sitta liksom och gnälla över det här som händer i Sverige. Och så nästa kväll så är du inne på Stureplan och tar någonting som drar en cola. Och sen fattar du inte att du kan, det är ju du som egentligen finansierar hela det här. För de köper ju vapen och grejer för... Det här, det
nej,
det
man måste verkligen
om.
Tänka hela ledet.
Ja, det gör man inte liksom.
Nej.
Och så tänker jag, de som säljer, de här ungdomar som kanske är med i de här nätverken, de vill ju också egentligen vara en del av det här inne på Stureplan också. Så det, alltså, det är ju så här sjukt det här hur det går runt i sig. Mm. Men jag tror att mycket där hänger ihop.
Mm.
Men något jag tänker på är alltså all information om, ja, men för jag vet, nu säger ni det när vi har poddat med andra poliser, Diamant Salih, hur var här, just det här att ja, men man byter vilka man allierade med från dag till dag. Alltså hur kan ni hålla koll på all information? Alltså läser man på Flashback? Typ? Alltså så här, läser ni också den typen av forum?
Det är nog var och en för sig, men det är klart man gör. Men vi har ju också en underrättelseenhet som jobbar inom polisen. Man försöker hitta saker, självklart. Och jag vet inte allt, men det är de som ska veta som vet det, höll jag på att säga.
Mm.
Och vi får ju liksom, vi har ju hemliga tvångsmedel där man också får information att jobba med. Och man har kanske källor ute, och så har man liksom en underrättelsetjänst också som vi använder oss av. Men vi vet ju inte.
Nej.
Heller, alltså, jag som polis själv ute vet ju min lilla del liksom. Men man ser ju vad som händer framför en, men det är, samtidigt så tänker jag, man får ju försöka vara lite nyfiken när man är ute och jobbar liksom. Det behöver inte stå nätverkskriminell på det, för att du är, alltså, det kan vara andra delar man kan titta på, vem man möter eller lite så, men och tips. Ja, men det vill jag säga så här, allmänheten, vi behöver allmänheten. Alltså kom igen nu, jag kan bli förbannad ibland när alla så här, det här som jag pratade med Sonja där, jag och min syrra, hon är också polis. Vi pratade om det här nonanismen. Det är alltid någon annan som ska göra saker och ting. Att jag ser det här, men någon annan ska.
Inte mitt bord!
Jag ser det, men polisen ska göra det. Men skolan ska göra det. Men sossa, för jag gör inte soss någonting. Men vad gör du själv som medmänniska? Jag blir så här, kom igen nu, för fan, kom igen. Vi är hela Sverige jämfört med några få nätverkskriminella som bestämmer att de ska sätta normerna i vårt samhälle. Då vågar man inte prata, man vågar inte tipsa polisen. Nej. Men skulle vi alla gå samman och kroka arm liksom, och våga berätta vad vi ser, så kom igen, då kommer de liksom inte ha någonting att säga till dem. Och man vill inte själv och stå där att det var jag som liksom sa något. Det finns ingenting som heter var liksom att du tjallar ut någon. Liksom, vi måste våga tipsa. Mm. Och jag säger polisen, vi säger ju inte vem som har tipsat. Men nej, vi jobbar exakt dagligdags i narkotikarbetet med tipsare. Alltså, vi kan inte stå 24-7 i din port. Vi kan inte stå liksom och kolla vad som händer i ett område. Men vi har de här som ringer till oss eller skickar mejl. Ofta det är bästa mejlen. Mm. Men vi har massa spring i trapphuset just nu. Eller vi ser en unge som springer bakom här på gården, bakom vid trädet här. Mm. Eller det luktar här. Så det är något, att man reagerar på så här små saker och så kommer vi dit. Och kan liksom lägga vår spaning på där. Eller få rätt personer. Men så fort man bara får bort minsta lilla från pillret till någon större liksom beslag. Mm. Så i alla fall liksom gjort någonting för att exakt någon inte ska liksom ta narkotika eller brusa eller få pengar för det. Så allmänheten måste vakna och våga tipsa. Och man kan tipsa anonymt, det är helt okej. Okay. Mm. Men vi behöver allas ögon liksom att se.
Och vi, alltså, och vi på socialtjänsten, vi vet ju ännu mindre, höll på att säga, men kring det här med vem som tillhör vem och vilka nätverk som är och rivaler och så, utan det är där vi samverkar, det är där vi verkligen får ut ja, men vi får liksom hjälp av er och polisen med, om vi jobbar med någon som är antingen är avhopp, men då gör det ett gediget arbete i de systemen, men annars så är det i vår samverkan som vi får hjälp med att
kunna, ja, men vi kan ju föreslå till er också. Vi, dels brukar vi ha en kartläggning i er stadsdel, ja, vad har vi, hur ser det ut någon gång per år. Men det händer ju så mycket med ungdomarna blir större, konstellationerna ändras, brukar vi ändå så här, vilka jobbar vi med nu, precis, och vilka hänger de lite med. Ja. Så. Mm. Men jag tänker också, som jag ofta slår ett slag för åt er, den här orosanmälan, alla kan göra en orosanmälan. Och den får också vara anonym. Ja, men till socialtjänsten, jag har ju varit ute och föreläst lite. Vi hade ju en pojke som heter Milo. Hette Milo, 13 år i Björkhagen, som blev mördad här för inte så länge sedan. Och jag tror alla fick ett slag i magen. Liksom att, vad hände? Alltså, varför, hur han kunde liksom, hur det här kunde ha skett? Jag tror att alla fick ett, så här, kunde ha gjort någonting, kunde ha sett någonting. Men då var jag ändå ute och läste i alla fall bland annat till så här, fotbollsföreningarna i områdena, för att liksom, det är så många som är runt våra barn. Så brukar jag säga att det är allas våra barn. Att ser du någon barn som du blir lite orolig för, ändrar beteendet eller våga agera. Liksom. Skriv gärna en orosanmälan. Det bästa värde har du fel. Det säger jag också här. Men du vet, skulle du själv som vuxen, eller när de här blir vuxna, så kan de säga i efterhand så här, hon såg men hon gjorde ingenting. Grannarna har sett det här men ingen har agerat. Varför har ingen agerat?
Liksom? Nej, precis, för det kan ju, alltså, det ska ju leda till hjälp. Det, alltså, en orosanmälan ska ju leda till att man får hjälp, inte att man får någon form av bestraffning eller så, utan det är ju till för att man ska få stöd helt enkelt.
Mm. Ja, men så gäller väl i allt, tänker jag, narkotika eller ungdomsarbetet. Det handlar om att bara hjälpa, få stöd och komma ur det här. Det handlar inte om att sätta dit. Nej. Bort och för att ungarna kommer därifrån. Mm. Men jag tror fortfarande att man ska, liksom, som det var förut, där man, det tar en hel by för att uppfostra ett barn.
Jag tror vi måste komma tillbaka
dit. Jag tror vi måste tillbaka
dit. Det är ju som att vi har tappat generellt, alltså, civilkuraget. Verkligen. Vi har liksom inget, alltså, man bryr sig bara om sitt eget och ska inte lägga sig i, och så som du sa med så att men det är någon annans ansvar. Men jag tror också att det finns en liten bild av att att man tänker att det är så myndigheterna tänker också, alltså att skolan tänker det här är socialtjänstens ansvar, att socialtjänsten skulle tänka det här är skolans ansvar, att
vi behöver samverka. Jag tänker också så här, man behöver samverka och man behöver verkligen med så tidiga insatser. Man behöver de här paketen, man behöver hjälpas åt och inte liksom ha fuck i, det här är ditt, det här är mitt, den här budgetpåsen är här, den här bör stapla upp liksom och ha de här gränserna, utan jag tror att vi behöver jobba tillsammans med tidigare. Men jag tänker så här, vi säger, alltså många säger så här, men vad, man såg redan på förskolan den där ungen, den där ADHD bara studsar omkring, det där kommer bli problem liksom. Men det är så många som slänger sig med de här liksom, så här, det här, den där ungen man såg redan från liksom barn, förskolan. Oh, men vad hände? Vad gjorde man? Satte man in några insatser? Eller man,
Nej, man bara konstaterade,
ja, man konstaterade det, man satte en diagnos på det och sen så fick det
vara. Vi hade rätt, vad var det jag sa?
Så duktiga vi är.
Nej, men alltså, jag
vi
tror
visste det.
Ja. Redan från början så kunde jag plocka ut vem det var.
Ja. Nej, men precis, och så är det ju, vissa stadsdelar har mer förebyggande insatser, vissa har mindre. Men jag tror verkligen att man behöver komma in tidigt, som du också sa, att det är lättare så tidigt man kommer in, desto lättare är det. Man behöver komma, speciellt nu, jag tänker sen när allting har ju gått ner i åldrarna, narkotika, kriminalitet, så att, ja.
Nej, men jag tror också att det är klart barn ska få ha barn, det är det som är kul. Vi har också varit ungdomar, man måste väl då, du ska få testa det fram. Råkar du gå lite åt sniskan liksom, då puttar vi tillbaka, men då finns det där att hjälpa. Det är liksom det handlar om. Ja. Men jag tror det är det vi har nog varit dåliga på, kanske kroka arm allihopa. Och att man vågar göra det direkt istället för att det ska. Det är det som jag säger, det är att vi har normaliserat, även vi normaliserar, som jobbar med det här dagligdags, att vi tycker att bara det här, det kanske inte är så farligt. Man väntar för länge, det ska vara mycket grövre brott innan man kliver in.
Precis, kan jag göra en orosanmälan på den här liksom bara,
Men du kanske har fått stöd på en gång, att du gör ett litet liksom snedsteg, så får du stöd och liksom, aha, det här kanske inte var så bra, men då får prata med Sonja eller på andra redskap kanske hantera sina känslor. För det kan vi ju inte heller säga, det sticker under stolen att också de som har kanske någon diagnos, en ADHD, så att de också faktiskt är, vad heter, att de är, det är fler som, det är lätt att de faller in i nyrekrytering, att de blir rekryterade in i nätverk. Ja. Att man också ser en koppling i det, och då kanske du också behöver stöd i tidigt
och man kan behöver kanske också så stöd innan det där blir, det där problemen eller utmaningen blir så pass akuta att, ja, men att det blir ju svårare. Jag tänker, innan det där blir akut. Kan man hjälpa dem då?
Men vad ser ni för resultat, alltså, av sociala insatsgrupper om man då tittar på ert område?
Ja, men det vet vi. Vi faktiskt går ju igenom en gång om året, går vi igenom hur det har gått. Nu det är upp till er, men jag tror väl att det går ganska bra. Va?
Ja, jag skulle väl ändå vilja påstå att det går rätt bra. Det är. Och jag brukar också tänka så här, om det inte gick den här gången, om det inte räckte hela vägen, så har man i alla fall strött ett frö, och oftast så kommer de tillbaka. Och då har man hela den här, nu tjatar jag på den här relationen igen, men då har man relationen och då kan det gå lite bättre. Mm. Så att det är liksom, även i de fallen när det inte blir någon så här solskens story, så blir det ändå att det blir lättare sen. För då har man relationen.
Men sen tänker jag också, vad är det för resultat vi vill ha? För mig säger jag så här, räddar vi en, då har vi fan gjort jävligt bra. Alltså både för samhället. Vi kan liksom inte ha för höga mål heller. För det här är ju egentligen, för de flesta som inte är dömda till, är ju en frivillig insats. Så att du går med på det. Mm. Så det ska vi vara jävligt nöjda med, att man har räddat en. Men det är som jag alltid har med mig. Alltså som jag är ju mest riktad in mot de här unga. Och jag har också varit med där barn idag har blivit mördade, när man har suttit med. Att det är sorgligt, att det är skitjobbigt ibland. Hur ska man hantera det här? Fan, vi har kämpat och har vi verkligen liksom gjort det vi har kunnat. Men när man sen rannsakar sig själv, känns det, jag har fan gjort det jag har kunnat som polis. Att det är liksom mitt motto hela tiden. Att det var ingen som ska kunna komma och säga så här, när du var där så gjorde inte du någonting. Mm. Jag kanske inte kan rädda den barnet. Särskilt när jag kanske inte äger det. Det kanske är socialtjänsten. Men jag ska banne mig meddela socialtjänsten det jag ser. Mm. Och finnas tillgänglig i det. För jag kan inte göra allt. Mm. Men man ska ändå känna själv så här att
verkligen.
Jag försökte verkligen göra allt jag kunde, för det räckte inte hela vägen. Då får man vara nöjd med det, för annars tror jag att det går sönder.
Ja, men jag tror att det är det som gör också att man pallar fortsätta. För hade man inte, jag menar, jag tror att det var ett år som vi hade nog 4 klienter. Vi jobbar ändå ganska nära de personerna som hade blivit avrättade, kan man nog säga.
Ja, det pratar vi ju mycket om. Liksom. Fan.
Jag tror att hade man inte känt så här, att man gjorde det man kunde, så hade man nog inte pallat med.
Nej.
Och det är ju så. Jag kan säga den här bara krama om den här mamman, den här yngsta pojken hade som varit skjuten. Alltså det är ändå, när hon vill att man kommer på begravningen och kramar om en, Då känner man så här att fan, vi försökte i alla fall. Hon försökte, jag försökte, ni försökte.
Mm. Mm. Och hon liksom vet att ni försökte.
Ja, men den här känslan, då känner man så här, fan, försökt. Mm. Nu gick det inte hela vägen. Mm. Då får man ändå ett kvitto på det. Mm. Men det är ändå så sorgligt. Man blir så här, fan, barn ska inte dö. Nej. Och barn ska inte döda andra barn.
Det är så enkelt.
Det är så sorgligt, är så från alla håll och kanter.
Mm. Mm. Ja, jag är ju helt övertygad om att ni gör vad ni kan. Men om ni då får drömma stort, eller om ni kanske tänker tillbaka på de fallen där det inte har gått bra fastän ni har gjort vad ni har kunnat. Vad finns det liksom som samhället kan göra? Eller vad skulle behövas rent politiskt för att ni skulle kunna göra ännu mer kanske? Eller liksom, finns det någonting ni inte kan göra idag som ni skulle vilja kunna? Som man kan liksom lagändra eller liksom... Mm.
Ja, vad säger du? Vi har ju en dröm.
Ja, berätta om drömmen.
Go.
Ja, men vi har ju en dröm här. Vi har liksom närt lite att nu är det liksom bara lite kul. Men vi skulle gärna vilja ha ett ungdomsboende någonstans där vi kan stötta barn som behöver. Där vi har som poliser och lite socialtjänst och lite så här kunna... Tänker vi slå ihop våra tankar och försöka göra gott för det.
Ja.
Nej, men jag skulle säga lagförslag. Har vi något? Ett som jag kan säga direkt, det är sekretessen. Kanske inte för min del, men jag säger jättesvårigheter med dels att socialtjänsten är själva, socialtjänsterna pratar inte med varandra.
Nej,
alltså precis. Olika stadsdelar får inte prata med varandra. Det är helt galet.
Det är så jävla sjukt.
Och jag kan bli så frustrerad i, alltså, då tror man på något sätt med den här lagstiftningen att vi ska snacka liksom bara hej fritt om någon. Det handlar om att man vill hjälpa. En oro, vi måste ha stöd. Man sitter ju inte och berättar saker som inte behövs i oron.
Nej.
Det ser jag en jättestor del. Att den här sekretessen, kom igen nu. Öppna upp den så vi alla kan prata samma språk med varandra när vi känner oro.
Tänk, alltså precis, så det görs ju redan nu. Har ju påbörjats massa nya socialtjänstlagen. Jag tänker på så här, tidiga insatser måste ha förebyggande insatser, tidiga insatser där vi liksom tillsammans jobbar för att hjälpa de här, stötta de här individerna. Men
man måste ju också göra samverkan möjlig. Det känns ganska svårt att samverka om man inte ens delar information med liksom socialtjänstkontoret som ligger 500 meter härifrån. Alltså, det är helt sjukt.
Det bara, vi är ändå, polismyndigheten får ju prata med polismyndighet. Alltså vi är ett.
Nej, men kommunikation är ju
allt. Ja, men vi ser barn, herregud, tror man att, som vi sa, mitt barn eller det här barnet är bara i den här stadsdelen. Nej, barnen rör sig hela Stockholm.
Ja.
Alltså flänger runt och så får man inte prata med varandra.
Nej, så säger, samverkan. Jag var enkelt.
Vad är samverkan?
Men en sak till som jag tycker man kan ta in i, ska vi ha hårda straff här, jag är polisen så lite. Nej, men hårdare straff för dem som utnyttjar barn.
Mm.
Alltså det går inte idag. Alltså, får du liksom en ringa summa för att du har utnyttjat ett barn i nätverket, alltså att utföra tjänster.
Mm.
Det ska vara fängelse, hårda straff så att det skräms ifrån. Man vill inte använda barnen för att du ska få en sån påföljd så att det ska vara avskräckande. Och liksom det måste vi se mycket allvarligare för mycket liksom hårdare straff. Det tror jag skulle göra vinningen i att man lämnar barnen i fred.
Och fungerande stöd för dem. Jag tänker sen när de, om vi nu SIS hem. Ja. Mm. Vad det nu blir vet vi ju inte, men att det ska vara liksom fungerande behandling för barn eller barn och ungdomar som har blivit fått straff.
Ja, jag tänker att det ska vara behandling överhuvudtaget och inte bara förvaring.
Ja, precis.
För det är ju ett oerhört problem idag. Att man bara förvarar. Ja. Men så frågar man, finns det psykolog? Här finns det, varannan vecka. Va?
Nej. Nej, men nu också, jag tänker så här på psykiatrin. Mm. De här, jag var inte alls länge sedan med min klient på psykiatrin, en ung vuxen. Han har en diagnos och han behövde bara sätta i medicin igen efter många år och ville prova på nu i mer mogen ålder. Han skulle få vänta i 8 månader. Inte för utredning utan för att få börja medicineras. Prova på medicin. Mm. Så att jag tror att det är massa utmaningar och för att vi ska få det och gå runt så behöver vi verkligen...
Ja, men det är väl en resursfråga tänker jag också, det här att vi har alltså, man öppnar inte upp hemmen så vill man kanske själv, känner du att du har möjlighet som en alltså bara vara en stödfamilj någonstans ifrån. Jag tycker många av de här, särskilt om man då ska kliva in i tidig ålder. Det jag har sett många man pratar med, Alltså det är fortfarande barn. Alltså det är så här, och många säger, åh, jag älskar hästar eller jag gillar hundar som vi säger. Ja, men låt dem kanske komma ha någonstans en helg ute. Jag förstår, jag menar bort ifrån där. Du har fungerande skolgång, vardagar, aktiviteter. Helgen kanske bort någon gång och få se någonting annat. Det behöver inte kräva så himla mycket. Men, och så säger vi också att ingen inte bara förvara. Liksom. Det funkar inte. Nej. Och sen... att det är bra ställen man får vara på. För det har vi ju sett ibland. Man samlar bara, liksom, man tar öppnar ett hem, HVB-hem. Och sen
man
är det
förvaring. Man får pengar och förvara dem. Man måste utreda bättre vart det är man placerar. Och vad det är för placeringar. För också så här, det har blivit mer komplext. Och ungar kräver liksom mycket... ja, men behandling. Vi behöver verkligen veta vart vi placerar våra barn.
Ja. Men jag tänker också, vi har ju barnkonventionen och säger barnens bästa, vi ska tänka på att de ska också
ha
barn.
Ja, det gör vi fan.
Nej, men det är det jag menar, vi måste ju ha det med, så det är också barnens bästa. Jag tror också det är något man måste tänka på. Det gör ju vi också, att man tänker att det är barn. Mm. Jag tänker så här, lagstödsmässigt, så men, alltså det är ju grova brott vi håller på att hantera med barn, men du är egentligen inte straffmyndig förrän 15. Det är också svårjobbat i det här egentligen. Och hur man ser på det. Att, jag har inget förslag på det, men man måste ändå tänka till lite. Så att vi har barn som knarkar idag.
Vi kan inte göra någonting åt det.
Det är ju för att få vård, men så det, alltså, det är ju det det handlar om. Men det kanske då ligger beslut på någon annan som ska ta det. Jag vet inte. Men vi måste nog bli duktiga på att vårda och hitta motivation till annat.
Och tidigt.
Tidigt, det säger jag också. Mycket, mycket tidigare.
Men jag tänker också så här, de barnen som har fått, som har diagnoser, att de får bra och tidigt stöd i skolan. Alltså skolan är en skyddsfaktor. Att det finns resurser till att barn får hjälp med sina
utmaningar. Elevhälsa som fungerar.
Precis. Jag tror verkligen man behöver kroka arm hela vägen liksom, för att det ska funka.
Nej, men alltså Sonja och Josefin, jag är så glad att ni finns där ute och jobbar med det här. Bara det blir en trygghet, ska ni veta.
Du vet, man kan söka polishögskolan. Väldigt roligt yrke vi har här.
Ni verkar ha ett väldigt roligt yrke, trots att jag förstår att ni står inför tuffa utmaningar i liksom varje dag. Men nu ska ni få sista frågan. Vad inspirerar er? Och då tänker jag liksom i era yrken.
Alltså jag måste nog ändå säga på de här om när man får, jag berättade lite här innan det här, när man, ett ärende där jag hade en tjej som var gravid och sen var jag i ärendet i minst ett år och så såg jag det här barnet växa upp. Och just så här, när det blir lite så här solskens alltså stories, det är det som driver mig helt enkelt för att fortsätta. Och det är som du säger, kan man rädda en så fan, då ska man ha, då kan man klappa sig själv på axeln.
Ja, men jag kan behålla med, jag säger mitt driv, det är för de här barnen som ingen kanske annars ser. Alltså fasiken, jag kommer alltid kämpa för dem, att de ska, jag förstår att alla inte har samma förutsättningar, men kan jag göra skillnad någonstans så vill jag göra det. Liksom. Det är väl nog det som driver igen. Jag tror också, som jag kan berätta, att jag och mitt ungdoms... Alltså vi jobbade jätteriktat ungdomar tidigare. När vi liksom inte vi kallade för polisen kom ut, man ropade våra namn. Då tycker jag att då har man faktiskt kommit väldigt långt. Så att de sprang ifrån oss, eller försökte. Vi fick ju tag på dem sen. Men, nej, men då ropade de våra namn istället för... vi känner igen dem, vi vet vilka de är. Nej, men då tycker jag att det är väl där man vill komma. Det är det målet, att man liksom ropar inte snuten, spring, utan de ropade liksom, vad är man, Josefin, spring! Och bara, yes, nu har vi nått fram. Nej, men lite så, att man vill vara en del i det och se liksom att, jag vet inte, det är det som...
Jag blir också inspirerad just så här när det är klienter, som gamla klienter som ringer, som ringer liksom och antingen vill fråga någonting eller bara säga något eller berätta att de har fått ett nytt jobb eller någonting. Det blir jag liksom varm om hjärtat.
Ja, men det får jag också ibland, eller via dig, eller så ringer bara, vet du, nu går det så bra, jag har gjort det här. Då blir man ju glad.
Säg till liksom Jossan att jag har fått ett nytt jobb.
Ja, men det här bara det här stödet som vi har sagt, så här, men ring, man lämnar dem, så ringer och frågar liksom, fan, nu är jag skiträdd, eller här har hänt, vad ska jag göra? Så finns man där. Det är nog det som är vårat driv.
Tack så jättemycket för att ni ville gästa Ångest för den.
Tack för att vi fick dela.
Det här var roligt.
Tack.
Ja, men otroligt.
Ja, men det är verkligen det. Och att det ska man ju veta med att alltså, de här samverkan, alltså i de här sociala insatsgrupperna, de finns ju runt om i landet.
Mm.
Med olika framgång såklart.
Mm.
Men här var det ju också ett exempel på att man har jobbat länge tillsammans, vad det liksom också skapar för relation,
ja,
vad det skapar för trygghet hos ungdomarna man möter.
Jag tror ju ofta tyvärr att det kan vara det som är problemet också, att det är så mycket eldsjälar som finns där ute. Alltså jag tror ju inte att det är många som liksom pluggar och bestämmer sig för att jobba på till exempel då socialtjänsten som inte vill hjälpa människor.
Nej.
Men det är liksom sån extrem rullians på personal, man kanske inte hittar liksom sin plats i gruppen och så blir man otrygg för det, och sen så kan man ju också bli utsatt för mycket.
Precis.
Såklart.
För vi nämner ju det också, och det, alltså det är ju ett oerhört problem,
ja,
för liksom politiker att ta tag i, just den här otryggheten som många möter inom socialtjänsten. Man blir hotad, man ska liksom stå i frontlinjen mot alltså grovt kriminella.
Mm.
Och det är man ju inte riktigt rustad för, även om man gör ett fantastiskt arbete.
Mm.
Så förstår jag att det är oerhört, ja, men svårt, och att man hamnar i situationer som kan kännas obehagliga när man möter de här tungt belastade människorna.
Ja, men man måste ju någonstans, som ju Sonja också är inne på, att liksom det som får en att fortsätta är ju de här exemplen när det faktiskt går bra.
Ja.
Där man vet att man har varit med från typ ruta ett.
Exakt.
Till att personen liksom lämnar ett destruktivt levande och kanske en kriminell bakgrund och startar om.
Men jag uppskattade också just det här att Josefin ändå var uppmanade till oss alla i form av allmänhet att så här tipsa polisen. Det är så oerhört viktigt.
Vad hände med civilkuraget liksom?
Verkligen.
Ja. Visst, det är ju också rädsla. Alltså,
ja, men
jag
det
köper
är ju det.
Ju
jag
det.
Köper det, ja. Men om alla inte säger någonting och bara sitter och klagar på att åh gud, hur kan den här utvecklingen fortsätta? Kan den utvecklingen fortsätta?
Mm.
Jo, men vi måste ju hjälpas åt.
Mm.
Ser vi någonting som är liksom konstigt eller någonting som vi tycker att så här, vänta, kan det där ha varit en drog överlämning eller kan vad fan är, jag tyckte jag såg ett vapen, att man ringer.
Mm.
Det är ju oerhört viktigt.
Ja,
och jag behövde den liksom uppmaningen själv.
Ja, gud ja. Jag med.
Och jag hoppas bara att jag hade gjort det i varje given situation.
Ja, det hoppas verkligen jag också. Tack så mycket både Sonja och Josefin för att ni vill gästa Ångestpodden, och framför allt för allt bra jobb ni gör.
Verkligen. Vi hörs som vanligt på måndag.
Det gör vi.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.